Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tja Jonas.
Tjena.
Läget?
Det är bra.
Härligt. Därför finns Sassi och Bonus.
Ja.
Det ska vi snacka om idag.
Absolut.
Vi har inlett ett samarbete med en publikation som heter Travel News.
Ja.
Och där har vi börjat skriva lite tillsammans med dem.
Absolut.
Om allt som händer nu, framförallt med poäng då, i och med att det blir alliansbyte snart.
Ja.
Och vår första artikel som vi skrev ihop var det här bakgrunden kring Sassi och Bonus, varför det finns och sådär.
Exakt.
Så tänkte vi att vi skulle ta den i poddformat.
Ja.
Så det handlar lite grann om vad vi ska börja med säga, vad vi gillar med Eurobonus jämfört med andra program.
Ja.
Lite historia, hur programmet blir ganska likt en bank efter ett tag. Och hur liksom hela businessen funkar och tjäna och sälja poäng och sådär.
Ja, exakt.
Ja, det är bra. Det kan du mycket om.
Absolut.
Mm. Innan vi hoppar in i det så tänkte vi nämna för våra kunder att vi tycker att folk ska använda Amex-poäng mer.
Ja.
Jag tror att det bara ligger hur mycket Amex-poäng och skräp som helst.
Precis, jag vet att det är många som har. De här poängen går inte ut, så man kan ju spara dem i flera år.
Ja.
Och jag vet att det är många som har haft Platinum och Centurion i säkert minst 10-15 år som aldrig använt de här poängen. Så att om man har mycket poäng så är det en bra idé att börja förbruka dem.
Jag tycker att om du sitter och lyssnar på det här och har din Amex-app, öppna den genast och gå in och titta på hur många poäng du har.
Ja.
Har du mer än 6 miljoner poäng, då ska du chatta med oss.
Ja.
Eller hur?
Exakt.
För då kan man resa två personer i business till ställen som ganska enkelt istället som Bangkok, Seychellerna och Maldiverna.
Ja.
Ja. Och vad flyger man för bolag då?
Då är det ju med Qatar.
Ja.
Sen kan man även åka till Tokyo med Finnair. För de har ju också ganska mycket platser och de släpper sina platser långt framåt i tiden. Yes. Så att det skillnad från Eurobonus där du inte riktigt vet när det släpps. Och med Avios och, eller Amex-poäng så där finns det om du är ute i god tid.
Ja, men det är bra. Vi tycker att de är riktigt värdefulla de här poängen. Det är bara att de är lite svårare att använda.
Ja.
Men det fixar ju vi.
Absolut.
Så att, och därför har vi sagt att har du 6 miljoner poäng eller mer så hör av er.
Ja.
Och använd dem inte till att betala av kreditkortet för allt i världen.
Ja, exakt.
Okej, okay, bra. Då snackar vi lite Sassi och Bonus.
Ja.
Det var du som skrev den här artikeln.
Ja.
Ja, hur tänkte du?
Nej, men vi vill ju ha en ganska bra överblick över varför Sassi och Bonus finns som program.
Ja.
Och lite grann varför vi tycker om programmet, men även liksom lite grann om historien och hur det har utvecklats under de snart 32 år som programmet har funnits.
Precis. Och det kanske, har man lite koll på det så kanske det ger en inblick i vad som kan hända när alliansbytet sker.
Ja, exakt.
Så det är rätt bra att ha koll på.
Absolut.
Vi tänkte vi börja med att bara snacka om vad det är vi tycker om i det här programmet när man jämför det med andra program där ute.
Ja.
Och du börjar med att skriva att du liksom tycker att det finns rätt goda möjligheter att tjäna poäng.
Exakt, så att Eurobonus är ett sånt program där det är så otroligt lätt att tjäna mycket poäng fort, antar jag i alla fall.
Ja.
Och det är ju framförallt via de här kreditkorten, Amex Elite, Amex Premium och Mastercard Premium.
Mm.
Så att om man får ju, vad blir det, 20 poäng per 100 kronor med Amex Elite.
Ja.
Och bara man använder det på sina vardagsinköp så på ett år så har man ju en lång resa i business för två personer. Och framförallt de här 2-1 vouchers som också är väldigt unikt, för att det är inte många andra kreditkort som har det.
Nej.
Det finns ju några BA-kreditkort i Storbritannien som har det. Men där kan ju bara använda dem på BAs egna flyg, och det är dyra skatter och sånt där. Här har du ju på hela alliansen, så att du kan flyga långt i business och det är ganska billigt och det är lätt att få upp poängen.
Just det. Så det är ju ett bra program i det perspektivet.
Ja.
Men det är ju intressant att du gör jämförelsen med BA och Avios och sådär, men är det även i USA är det ju rätt så lätt att tjäna bra poäng, eller hur?
Precis, där tjänar man poäng på sign-up-bonusar, men inte så mycket på att spendera.
Nej, okay.
Så att hela idén i USA, du ska öppna många kreditkort, få den här bonusen på 90 000 poäng eller 100 000 eller vad det är, och sen så ser du kortet. Medan i Sverige så är det att du ska spendera mycket pengar,
ja,
och att det belönas när du har spenderat de här pengarna.
Okej, okay, jag förstår. Just det, bra. Så det är ganska bra, ganska enkelt att komma upp i fina poängsaldon. Sen det du var inne och nuddade på var att det är ju ganska bra poängpriser.
Precis.
Kan du ta några exempel och jämföra?
Det är ju framförallt till, om vi åker till USA, det kostar ju 130 000 poäng. Ja. Star Alliance i business, och då är det hela USA, Kanada, Costa Rica, Mexiko. Så det är en ganska stor zon.
Ja.
Sen har du även Seychellerna, Zanzibar, det är ju två sweet spots. Paradisöar, billig att nå för bara 105 000 poäng i business.
Om du jämför till exempel en destination som USA för då 130 000 euro bonuspoäng.
Ja.
Om du kollar andra stora program som till exempel BA, Avios och sådär.
Ja.
Vad kostar ungefär i poäng då för att ta sig dit?
Flyger du med British Airways och använder Avios, då tror jag att man betalar över 200 000 för en tur ut resa.
Ja.
Plus skatter och bränsletillägg som kan ligga på uppemot 10 000 per person.
Mm.
Så att det blir ju ganska mycket dyrare om man kollar på andra program.
Så inte nog med att poängpriserna är lägre, men sen kommer vi till nästa grej, att det finns inga bränsletillägg i Sverige.
Ja.
Eller förlåt, på Eurobonus.
Exakt.
Vilket innebär att liksom det du måste lägga till utöver poängen är ganska lågt.
Ja, det är bara flygskatter och den här Star Alliance-avgiften på 450.
Ja, det är bra. Sen har vi förmånerna.
Precis.
Du brukar ju säga att det är liksom jämförelsevis ganska lätt att nå guldstatus.
Ja, ja. Guld kräver ju bara 45 000 poäng på ett år.
Mm.
Och här, även om har du ett kreditkort, eller har du två kreditkort, det vill säga Amex Edit och Mastercard Premium, så kan du i teorin eller i praktiken också uppnå guld utan att ens flyga.
Ja.
Och har du bara ett kort, som till exempel Amex Elite, då får du 20 000 statuspoäng och då är det bara 25 000 för att flyga ihop resten.
Mm.
Och det gör man ju på ett par Europaresor i SAS Plus.
Ja.
Eller en långresa i business.
Just det. Vilket gör att man ganska snabbt kommer upp i guld.
Ja.
Och de förmåner som finns där är ju bra.
Ja, det är ju Star Alliance guld, så du har ju lounge access på hela alliansen när du flyger med Star Alliance.
Ja.
Det har fast track på många flygplatser, prioriterad incheckning, extra bagage och så vidare.
Mm. Om man jämför det med till exempel status inom andra allianser som SkyTeam och sådär, så brukar man ju säga att det är väldigt bra.
Ja, SkyTeam, inte jättebra förmåner, Oneworld mycket bättre, men också lite svårare att nå status.
Svårare att nå, exakt.
Ja.
Så du har en ganska fin, liksom, ja, det är lite två världar som möts där. Det är rätt lätt att få status och du har rätt god användning av den. Liksom.
Ja, exakt.
Ja, det är bra. Okej, så att överlag så kan man ju säga att vi tycker att Eurobonus är ett bra program.
Ja.
Vi tänkte dra lite historia bakom det. När grundades det och hur gick det till?
Precis, att programmet lanserades då den 27 april 1992. Mm. Samma år som jag föddes, så det är ju snart 32 år sedan.
Ja.
Och det var ju under den här perioden så var det många andra europeiska flygbolag som ungefär samtidigt lanserade sina lojalitetsprogram.
Mm.
Till exempel Miles & More som lanserades 93. Men syftet då var ju att belöna sina lojala kunder med poäng och förmåner.
Mm.
Och det här med bonusprogram på flygbolag, det var ju inte nytt på den tiden, utan det har ju funnits sedan 70-80-talet.
Ja, just det. Det kom till USA först då.
Ja, American Airlines var ju först med det på 70-talet och sen British Airways lanserade sitt på 80-talet.
Ja.
Så att det här har ju funnits ganska länge. Och till det som är ganska unikt för flygbolagen, de mäter ju sin lojalitet inte i hur mycket du spenderar, utan i hur mycket du flyger.
Ja.
Så att på den tiden så fick du en mile för varje mile som du flög, det vill säga i distansen.
Ja.
Och här fanns det ju möjligheter att gambla med systemet, att man hittar biljetter där du kan flyga långt billigt och så vidare.
Men det är ganska intressant om man stannar där lite. Vi pratade lite grann om det här i vårt förra avsnitt. Att det finns ju många lojalitetsprogram som till exempel ICAs kundkort och sådär. Som där det går ut på att du tjänar poäng ju mer du spenderar.
Ja.
Men i det här fallet så handlar det om hur långt du flyger. Vilket innebär att det har skapat mer av en mystik i de här programmen.
Precis.
Och det har skapat lite folk som... Men baksidan är att folk försöker gamea systemet. Men framsidan av det flygbolagens perspektiv är ju att det skapar mer engagemang.
Absolut.
Eller hur?
Ja.
Och det är ju ihopkopplat med att du liksom, ju längre flyger desto högre kommer du upp i den här statusen som också syns. Så har du den här väldigt klassiska så här, spelifierade grejen som skapar väldigt mycket motivation hos folk. Liksom.
Absolut.
Och det har ju varit lyckosamt.
Ja, och det är ju framförallt det här med att du vill uppnå en status och ditt år håller på att ta slut.
Ja.
Och då kan ju folk bli ganska benägna att köpa en dyr biljett för att få ihop de här sista 2000 poängen.
Ja, exakt. Dessutom tror jag att det där leder ju mycket till att folk, jag tror att det skapar mer lojalitet, för att det handlar inte riktigt om att, jag tror inte att folk betraktar det som att man köper lojalitet, för att det är inte så att du får mer poäng ju mer pengar du spenderar.
Nej.
Utan du får faktiskt din status beroende på att du stannar hos ett flygbolag och alltid flyger med dem.
Ja.
Och det tror jag psykologiskt har spelat en stor roll.
Absolut. Mm.
Ja, men det är i alla fall historien. Och sen har vi ju då medlemskapet i Starlines som är såklart en viktig grej här.
Precis.
Och när kom det?
Så SAS var med och grundade Star Alliance år 1997.
Ja.
Så de var ju tillsammans med Lufthansa, Canada United och Thai Airways de fem grundarna till Star Alliance.
Mm.
Och det är ju idag världens största flygbolagsallians med 26 medlemsflygbolag.
Ja.
Så att när SAS grundade Star Alliance, en del av liksom konceptet då var att du ska kunna tjäna och använda dina poäng på hela alliansen. Väldigt liksom seamless, vilket fortfarande fungerar bra idag.
Ja.
Och det här tillförde ju ett väldigt stort värde till Eurobonus. Att du nu kan komma till exempel Tokyo eller Sydafrika eller Brasilien med dina poäng.
Ja.
Vilket inte var möjligt tidigare.
Det innebar ju någonting också, något annat också. Dels som du är inne på att du kan använda dina poäng. Men det betyder ju också att du kunde börja det man kallar för kreditera poäng. Att du kunde börja tjäna poäng på de andra flygbolagen och sådär.
Precis, så att i och med att de allianserna uppstod så blev innebörden av flygbolaget och lojalitetsprogrammet. De började då frikopplas. Det vill säga att Eurobonus, om du bor i Skandinavien och flyger mycket med Lufthansa, så väljer många att ändå använda Eurobonus som bonusprogram.
Ja, vilket är lite lustigt om man bara, förlåt om jag avbryter det här, men jag menar, så Lufthansa har ju ett eget bonusprogram.
Ja.
Men du stannar i ditt program som är lokalt för din region och sen så även om du flyger med Lufthansa så tjänar du poäng i programmet.
Precis.
Du blir lojal till programmet kan man säga.
Ja, inte bara regioner utan det som är mest fördelaktigt.
Ja,
så vi kan ju ta det som jämför med Lufthansa och eller Miles & More Eurobonus. Miles & More är väldigt svårt att uppnå status.
Ja.
Där krävdes det fram tills nyligen 100 000 status miles. Nu har de bytt system.
Mm.
Eurobonus kräver då 45 000 så att det krävs ju liksom mer än dubbelt så många poäng som du ska flyga ihop för att få samma status.
Ja.
Och sen så räknar ju Miles & More sina, du tjänar miles baserat på vad biljetten kostar. Mm. Eurobonus får den baserat på den distansen du flyger. Så att just det här med alliansen att man kan tjäna och använda poäng på alla flygbolagliga program innebär att du kan plocka och välja vilket program som gör det lättast att få de här poängen och statusen och kreditera dina flighter dit. Och det kan ju tyckas lite konstigt att varför ska man då lägga sina United-flyg på Eurobonus om man bara flyger med United i USA eller med Lufthansa och så vidare.
Ja, men i samband med det här, vad som då hände med poängen, för det var ju någonting rätt intressant som hände med poängen då, för då blev de ur flygbolagen och bonusprogrammens perspektiv började de lite grann bli en handelsvara.
Precis.
Eller hur?
Ja.
Berätta lite om det. Vad hände där?
Så att när du då flyger med Lufthansa och du lägger poängen på Eurobonus, då betalar ju Lufthansa SAS en viss summa pengar för de poängen som då krediteras till ett Eurobonus-konto.
Ja.
Så att SAS får en intäkt av Lufthansa. Poängen du får upp på ditt Eurobonus-konto bokförs då som en skuld.
Just det.
Så att det blir ju, Eurobonus tjänar ju pengar då på att du flyger med andra flygbolag för att då får ju de pengar av sina partners.
Ja.
Och sen när du väl ska använda de här poängen, det är då det uppkommer en kostnad.
Just det. Och det betyder att liksom, det blir ju lite, det uppstår ju plötsligt någon slags bankverksamhet.
Ja.
Eller någon slags valutaväxlingsverksamhet kan man säga.
Precis.
Där liksom delar av flygbolagen och de här lojalitetsprogrammens resultat och balansräkningar påverkas av hur folk flyger fram och tillbaka.
Ja.
Och hela det som smör det här maskineriet i det här, de här poängen.
Exakt.
Så de blir som en valuta kan man säga.
Ja.
Och då, det är ju där egentligen som det sker en ganska stor förändring i alla de här poängprogrammen, att det blir liksom lite mer som en bankverksamhet.
Ja.
Och börjar bli väldigt lönsamt, är det inte så?
Jo, absolut. Så att om vi tar återigen exempel med att Eurobonus eller SAS tjänar ju pengar på att man tjänar poäng på sitt konto. Ja. Sen så ska man använda de poängen på en bonusresa. Och det är då det börjar kosta pengar.
Ja.
Men mycket av det här bygger ju på att alla poäng som tjänas inte används.
Mm.
Jag skulle säga att det är väl någonstans bara ett par procent, mindre än 5% av alla pengar som tjänas faktiskt används.
Jaha, det visste inte jag. Har du belägg för det här på fråga?
Det finns olika studier där man har kommit fram till att i genomsnitt så är det bara en pytteliten andel.
Mm.
Sen nu på senare tid, i och med att folk har blivit mer engagerade i programmen, så är den siffran mycket större idag. Så det här är ju en ganska gamla studie, men
ja,
det är fortfarande en ganska liten del som används.
Ja, okay.
Och poängen brinner in eller så används de på liksom fel saker. Så att på det stora hela, även om du kanske bokar bonusresor i business class för dina poäng, så är det relativt få medlemmar som gör det.
Ja.
Och då blir det ändå en plusaffär för Eurobonus.
Det blir en plusaffär, men exakt. Men sen är det också det här med att i och med att poäng börjar bli en handelsvara, så plötsligt så kommer det in andra aktörer än flygbolag som börjar handla med poängen.
Precis.
Och det är då det här med till exempel Amex har dykt upp, eller hur?
Ja, exakt.
Så vill du förklara lite grann hur det funkar?
Jo, absolut. Så att tidigare eller fram tills väldigt nyligen så tjänade man sina poäng genom att flyga.
Ja.
De flesta program var ju distansbaserade, att du fick dina poäng baserat på hur långt du flög, och sen var det en viss procentsats beroende på vilken bokningsklass.
Mm.
Flyger du på en billig ekonomi så får du bara 25% av distansen. Flyger du business får du två dubbla distansen och så vidare.
Ja.
Men från 2016, 17, 18 och framåt så börjar allt fler program bli revenuebaserade.
Just det.
Och det innebär att du tjänar dina poäng baserat på vad biljetten kostar. Det vill säga biljettpris plus avgifter, det vill säga bränsletillägg, men inte på skatterna. Så att då blir de här programmen återigen som ett ICA-kort där du får spendera mycket och får du mera poäng.
Mm.
Det man istället börjar tjäna på, det är ju via partners.
Ja.
För att flygbolagen inser att de här poängen är ju för, de är väldigt värdefulla. Då kan man lika gärna sälja dem till kreditkort, hyresföretag, hotell och så vidare.
Ja.
Och tjäna pengar den vägen.
Och då, kreditkort vet vi alla, det är ju Amex då, du spenderar pengar på ditt kort och sådär, då får du poäng för det.
Ja.
Men sen har vi då de här hyrbilsfirmorna, och då använder de det för att skapa egen lojalitet.
Ja.
Att bokar du en bil hos Hertz så tjänar du Eurobonus-poäng.
Exakt.
Då väljer folk att göra det.
Ja.
Och då är såklart Hertz villiga att betala Eurobonus för det.
Exakt.
Och så snurrar maskineriet.
Ja, och ofta så brukar de ju komma överens om ganska stora volymer poäng, så att de gör ju, skriver liksom långa avtal på 5 år, de kan köpa in x antal miljarder poäng.
Ja.
Och sen om de märker att ja, men nu har inte vi råkat, nu har vi fortfarande ett stort saldopoäng som inte vi delt ut, då kanske det kommer någon kul kampanj.
Ja.
Avis hade ju någon för ett par år sedan, man tjänade 10 000 poäng på en hyrbilsbokning.
Ja.
Så folk liksom satte i system och tjänade, det var någon som fick in 1 miljon Eurobonuspoäng,
ja,
på att boka hyrbilar som aldrig hämtades ut. Så att,
men det är rätt intressant, men det är bevisligen så driver det trafik, och det är lite som i dagligvaruhandeln att det driver provköp och sådär.
Ja.
Och så även då kanske, jag menar, det fallet du säger extremt att någon inte plockar ut bilen, men det är många som plockar ut bilen.
Ja.
Och då har de provat på att hyra hos Avis, och då kanske de kommer tillbaka nästa gång.
Absolut.
Och till och med omedvetet så känner de att de blir mer lojala.
Ja, exakt.
Men det här betyder ju att då, om vi nu, rubriken på den här podden var "Därför finns SAS Eurobonus", och det är intressant att titta på det ur det perspektivet att det började som ett lojalitetsprogram.
Ja.
Det fortfarande är det.
Ja.
Men plötsligt har det blivit en väldigt lönsam affär.
Absolut.
Så vi tittar, ser hur alla de här poängen säljs fram och tillbaka mellan olika aktörer, och det blir ett viktigt profit center för SAS och för Eurobonus.
Exakt. Och det här är ju en ganska tydlig trend i hela flygbranschen, att de här lojalitetsprogrammen blir ju som ett profit center. Man vill ju liksom använda dem för att tjäna pengar, ja, inte bara för att driva lojalitet.
Exakt.
Sen finns det också två olika filosofier bland flygbolagen.
Mm.
Och det är att det finns flygbolag som särskiljer sig enbart på att erbjuda en bra upplevelse och produkt. De har oftast lite sämre program.
Ja.
Som till exempel Delta. De vill ju vara ett premiumflygbolag och då tycker de att då kan folk välja oss för att vi har en bra produkt. Poängen är mindre viktiga.
Mm.
Och sen finns det andra flygbolag som typ SAS som kanske inte är det bästa flygbolaget om man jämför med konkurrenterna.
Mm.
Men de har ett väldigt generöst lojalitetsprogram.
Ja.
Och då vill folk välja SAS för att, ja, just för Eurobonus skull.
Just det. Ja, men det är bra. Nu kan ju folk, själv gillar jag ju SAS. Det gör ju du också egentligen. Men ja, jag tror folk vet vad du menar.
Ja, exakt.
men poängen är väl att liksom, i och med att det har kommit väldigt mycket poäng i cirkulation på grund av allt det här, så har det ju också kanske, eller vet inte, vi har ju lite frågetecken på det där. Är det ett problem liksom?
Precis, så att alltså, populariteten bland de här kreditkorten, det har ju verkligen exploderat de senaste 10 åren.
Ja.
Tidigare så, de som satt på mycket poäng för 10 år sedan, då var ju folk som flög mycket.
Mm.
Och det är en mycket, mycket, en väldigt liten andel av befolkningen.
Ja. Och då fanns det mycket bonusplatser jämförelsevis.
Exakt, så att då fanns det mycket bonusplatser. Det var lätt att hitta bonusresor och du kunde åka i princip vart du vill, när du ville. Så ja, länge du var ute i en god tid.
Ja.
Nu med de här kreditkorten som gör att vanliga personer, det vill säga både vanliga löntagare men även folk som är egenföretagare,
mm,
och kan spendera stora summor pengar via sitt bolag, sitter på mycket poäng.
Ja.
Och då har ju konkurrensen om platserna ökat.
Mm. Det är många fler som vill ha dem liksom.
Ja, så att det är ett större tryck på platserna och det har gjort att folk blir lite frustrerade att de sitter på poäng som de inte kan använda.
Mm.
Och det skapar ju vissa utmaningar.
Kan skapa lite frustration och är liksom en lite del av det här som vi ibland kallar för devalvering.
Ja.
Och sådär, att det blir svårare att få ut värde ur poängen liksom.
Precis, för att värdet blir ju ganska subjektivt.
Ja, det blir ju det till slut.
Ja.
Men det är därför det är lite frågetecken, för jag menar, det är också så att det finns ju platser.
Absolut, det finns mycket platser och man kan ju liksom hantera det på olika sätt.
Ja, det kan man göra.
Till exempel att man höjer priser eller att man ändrar sin prismodell. Men Eurobonus idag har ju de här fasta priserna.
Ja.
Och det är ju något som vi verkligen tycker om att...
Det tycker vi verkligen att de ska behålla.
Ja.
Och det var lite i vårt förra avsnitt pratade vi mycket om det.
Exakt.
Så det kan ni gå in och lyssna på i förra avsnittet, att ni förstår skillnaden mellan de här dynamiska och fasta priserna.
Ja.
Också en anledning till att vi tycker om Eurobonus.
Precis.
Men ja, så det var lite grann en podd om varför Eurobonus finns. Och är lite så här del ett i att försöka upplysa er lyssnare och alla om vad som kanske kan hända nu när alliansbytet sker.
Ja.
Vi följer väl upp det här.
Absolut.
Ja, har vi missat något?
Nej, jag tror att jag har fått med det mesta.
Det är bra. Kort avsnitt.
Ja.
Tack Jonas.
Tack själv.
Ses nästa vecka.
Gör vi.
Tja.
Tja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.